Hej och välkommen till Katarina-podden. Hörrni, det här är någonting som återkommer ständigt. Och jag förstår att det är asjobbigt när man går igenom tuffa grejer. Oavsett vad det är för någonting, mig inkluderat. Och jag stöter ju på det här gång efter annan. När, hur ska jag förklara det här? Alltså ibland räcker ju inte orden till, alltså det bara är så. Men om vi säger att man går igenom någonting tufft. Och det kan handla om relationer i alla nivåer. Alltså då menar jag relationer med partner, det kan vara relation med föräldrar, det kan vara relation med barn, vuxna barn, vänner. Ja, du fattar. Mig inkluderat. Jag kan också tycka att saker och ting är jäkligt knepigt. Förlåt att jag svär. Men det är extremt knepigt när det är relationer. Som till exempel... ska jag ta det här. Jag ska se om jag kan knyta upp det här så att man förstår. Jag förstår det inte alltid, det ska jag medge. Men som till exempel så kommer den här frågan till mig. Får vi inte hjälp av andevärlden? Jo, det får vi. Vi får så mycket hjälp av andevärlden. Men en hjälp från andevärlden kommer på ett helt annat sätt än när vi sitter och pratar med varann som människor med varsin köttkostym. Där vi kan uttrycka oss i tal, ljud, skriva, rita, klottra. Ja. De använder ju andra sätt att få oss att inse saker och ting. Och vad jag menar med det är ju att andevärlden lämnar oss aldrig. Men vi är här som människor för att vi ska uppleva. Och jag vet att det låter illa när man har det jobbigt. Men när man har det jobbigt, oavsett vad det är för situation, så är ju det för att man har kommit till en stopppunkt, kan man säga, en stoppskylt. Att här gäller att fundera, vad är det jag ska lära mig av det här? Det kan gå fort att knäcka idén, men det kan också gå väldigt, väldigt långsamt. Och när det går långsamt är ju då det börjar bli jobbigt. Därför att varje människa har en egen vilja, ett eget ego som kanske inte samstämmer med den andra personen i en relation. De behöver ju inte se likadana ut. Jag menar, om jag vill ha kontakt med någon så betyder inte det att den andra personen vill ha kontakt med mig. Och det här är svårt att se det när man sitter i det, jag vet det. För vi sitter alltid där och frågar varför. Ska jag inte kunna ha kontakt med min dotter? Ska jag inte kunna ha kontakt med mitt ex? Ska jag inte kunna få ha kontakt med min bästa vän? Det är egot som talar. Och när vi ber egot tala för mycket, det är då vi mår dåligt. Vi som jobbar så här brukar ju ofta, jag brukar inte säga det så ofta för att det är som att få en smocka i ansiktet faktiskt. Men det är det här att det är alltid för det högsta bästa. Jag menar, det är så. Men den är svår att ta in. Den är assvår att ta in. Och vad är det högsta bästa? Ja, men vi är ju här för att lära oss. Vi är ju här för att vidga vårt medvetande. Men så har vi ju då som människa, är vi människor och tycker en massa med egon som också tycker en massa. Men det var faktiskt inte alls för länge sedan som jag fick nästan en utskällning. Det här med att ja, men hjälper inte andevärlden till. De hjälper alltid till. Alltid. Vi är aldrig, aldrig ensamma. Men när vi har ett ego som står i vägen, då är det svårt att uppmärksamma vad andevärlden säger. Eller vill att vi ska förstå. Det är precis som att vi sitter i en tunna med locket på som är helt ljudisolerat. Och andevärlden står utanför och skriker. Men vi hör inte, vi uppmärksammar det inte. Det låter jag kanske lite överdrivet, men jag har också gått igenom och går igenom knepiga saker. Får jag svara av andevärlden? Jag vet att jag får det, men jag lyssnar inte. Och då är det ju det här finurliga med att sätta sig i kraften. Sätta sig i meditation eller vad man nu vill kalla det för. Man sätter sig på en lugn plats. Man har lugn runt omkring sig. Och ber om ett svar. Men då måste man också vara beredd på svaret. Det kanske inte alls stämmer överens med vad mitt ego vill att jag ska få för svar. Och det är det här som blir så knasigt. Eftersom andevärlden har ju också en åsikt som vi kanske inte alltid förlikar oss med. Jag har fått massor med svar. Jag menar, jag har gått kurser och jag har gått cirklar och jag har fått svar av andevärlden som jag bara säger, what the fuck? Vad var det där? Men då är det ju ofta, jag var inte där. Jag var inte beredd på ett sånt typ av svar. Nu så här i efterhand så blir jag så här, tar jag mig lite för pannan och säger så här, ja, de hade ju rätt i alla fall. Det hade de. Men visst, vi består ju av en egen fri vilja också. Även när man tar emot ett konstigt svar, om jag kallar det för det, så har vi en egen fri vilja. Men om vi nu tar det här med att man inte har kontakt med en annan människa. Och det kan vara olika konstellationer. Jag tänker på en särskild händelse som jag fick höra om. Jag får höra mycket kan jag säga, men vi tar det här med familjemedlemmar. Så jag förstår absolut att det är asjobbigt. Jag förstår det. Jag är inte okänslig på något sätt, men jag har själv varit där. Men om man nu säger att man inte har kontakt med någon, nu pratar vi om vanliga människor, levande människor. Och man önskar så väl, då måste man ha acceptansen. Okej, det här är en kär familjemedlem som inte vill ha min kontakt just nu. Just nu. Och då kanske man måste titta lite på sig själv, tänka så här att ja, men jag saknar ju den. Mm, det gör vi. Men tänk om man skulle höja sig lite grann och tänka så att okej, den andra personen är på en livsväg som är livsviktig för den personen. Det kan vara att den behöver lära sig att stå upp för sina åsikter. Det kan handla om att den personen behöver lära sig avskildhet från sin familjemedlem. Det kan vara att upptäcka kärleken för sig själv gentemot att vara avhållsam. Nej, vad heter det? Vad heter det när man har avstånd från en kär familjemedlem? Att man behöver sakna det där. För hur ska man veta att man älskar en person? Alltså, det här låter knepigt, men alltså, hur ska man kunna veta det om man inte är ifrån den? Man har avsaknad från den. Det kan vara sådana saker. Och det är mycket här. Det är mycket i den här soppan. Det är inte så enkelt alla gånger. Men vi måste ha respekten för att den andra personen har en egen fri vilja. Om vi nu tänker så här, att vi vet, det har också varit med om, att vi vet att den andra personen har en annan person med sig som inte är det bästa. Nej, det har jag sett också. Det har också varit med om att den personen kanske inte är i det bästa sällskapet. Jag menar, det finns ju psykopater, narcissister och sektledare liksom möjligt som håller oss tillbaka. Och som familjemedlem kanske man ser det här jättetydligt, men den personen gör inte det. Den gör inte det. Och är det så att den ser det men inte vet hur den ska komma därifrån och inte har kontakt med sin familjemedlem, då är det ännu svårare. Men det kan faktiskt vara i den personens livsläxa. Det låter fult med läxa, men jag kan inte ha något annat ord. Att faktiskt ta sig därifrån. Jag ska säga att jag lyssnar ju också på poddar. Och det var poddar som jag kommer inte ihåg från vilken. Men alltså gudars skymning. Det var en historia som jag... Det grep tag i mig ordentligt. Jag vet inte om jag berättade om det. Men det var en ung man som förlorade sin pappa när han var 5, tror jag. Hade en underbar mamma. Där var det inget fel. Men hur som helst, han hamnade i drogträsket som väldigt, väldigt ung. Och det gick så illa så att han gick ju på allt. Allt som finns. Han berättade om sin livshistoria. Den är lång, det var det. Mycket märkliga händelser i sitt liv. Och han sa det, han hade liksom inte riktigt någon plan för sitt liv. Utan det var bara att droga ner sig så mycket det bara går. Men till slut så flippade såklart. Så att han hamnade på... Ja, först var det väl polisen, men sen insåg att det här är någon som ska in på psyk direkt. Och hamnade så småningom på någon stängd psykavdelning i Sverige, för att allt det här var utomlands, i Australien. Och de ville bara bli av med honom. Han kostade ju pengar. Hur som helst. Så han kom hem och var ett paket. Jag tror att han var 20 eller 21 år gammal. Och är ett paket. Och är så fullproppad med mediciner, andra droger, och det här krockar säkert i kroppen, jag vet inte. Men han berättar om det här. Och då kan man ju fråga sig, vad är det för mening med det här? Och det är en jävla stor mening, kan jag säga. Han säger ju det själv, att han tog sig ur det här. Fast han var, vad heter det, dömd att vara ett paket resten av sitt liv. Han skulle aldrig kunna bli människa. Men så var det då en, om det var sjuksköterska eller sköterska kommer jag inte ihåg, men det var en kvinnlig skötare, säger vi då. Hon tyckte nog någonting annat. Jag kommer till en poäng med det här. Hon skulle väl köra honom någonstans, för han satt ju, jag vet inte om det var en säng eller om det var en stol, eller, jag vet inte, men hon körde runt honom i alla fall. Och då hade hon liksom vänt sig till honom som person, inte prata över huvudet utan vänt sig till honom och sa: kom igen nu, kom igen nu. Och det här hör han. Och på något sätt så sa han, så var det som att ja, jag ska komma igen. Så han friskade på sig. Och kom liksom tillbaka till kroppen, kan man väl säga. Och blev frisk. Hur man nu ska kalla sig för frisk. Men han sa det, att han är ju drogfri, har varit det i många, många år. Och kommer tillbaka till livet. Och idag föreläser han om det här. Och det är ju så att det här är ju, alltså gud, vi har ju ett sånt drogproblem i hela världen. Det är många som är så här. Det är många. Men han kom tillbaka och har värdesatt sitt liv igen. Botten till alltihopa, det var ju det här att han inte hade någon pappafigur i sitt liv. Säger han ju, enkelt förklarat då. Men det var hans livsväg för omvärlden att uppmärksamma hans historia, som har varit i den situationen. För att hjälpa andra måste man nog ha varit där själv. Det är min uppfattning. Du måste prata av egen erfarenhet. Annars är det ingen som vill lyssna. Självklart så är ju hans historia extrem. Nu berättar jag bara kort. För allting vad han är med om. Åh, herregud. Ja, det var häftigt. Och det roliga är att han hade alltid andligheten med sig någonstans. Det hade han. Men hur som helst så vill jag säga så här, och jag får ju frågan så här: hjälper inte andevärlden till? Vad har vi den här lilla damen, den här sköterskan? Det är också en hjälp. För jag menar så här, vad är det som gjorde att hon såg honom? Vad är det som gör att hon gjorde det hon gjorde? Det var ingen annan som gjorde det här på honom. Det var bara hon. Så jag vill påstå att vi har hjälpare överallt. Hon kan ha blivit inspirerad av andevärlden, av hans guider, hans andeteam, vad vi nu vill kalla det för. Att hon ska göra det här för att hjälpa honom. Så att hjälpen kan ju komma i mänsklig form. Men det tänker vi inte på. Vi tror att det ska komma något spöket Laban och viska saker i örat. Det kan det visserligen göra, men hjälpen kan komma från ett helt annat håll. Därför att vi har en föreställning om hur hjälpen från andra sidan ska se ut. Men det måste vi släppa. Så när man då tänker då det här med när man har svårt med relationer eller nära anhöriga som inte vill lyssna. Den hjälpen kan komma från helt oväntat håll. Jag vet att det är svårt att bara sitta och vänta. Det är jättesvårt. Men den delen är ju då en annan sida av det hela. Att vi just ska sitta och titta på. Och det här, det strider ju lite om mänskligheten, det kan jag absolut förstå. Jag känner det själv. Herregud, sitta still och bara titta på när det går illa för någon. Nej, jag menar inte riktigt så. Men när vi gör allting vad vi kan göra i vår makt och ingenting hjälper, då kanske man ska börja förlita sig på att det finns kanske några andra krafter som tar vid. Och jag tänker så här att som förälder eller syskon eller bästa vän så har vi kanske banat väg för det redan. Jag får faktiskt en bild i huvudet. Jag tänker på friidrott, de här som ska hoppa längdhopp. Om jag är den som ser till att banan är krattad ordentligt, med sanden är mjuk när de ska landa, vad heter det? Det här mätbandet är på plats. Men det är en annan person som måste springa och göra hoppet. Jag vet inte om det har varit förklarligt. Men det är samma filosofi. Nu menar inte jag hoppa för en klippa, utan göra hoppet. Alltså ett längdhopp. Ett sånt hopp menar jag nu. Och det är svårt att sitta där och titta på. Att liksom, snubbla inte. Gör inte övertramp. Hoppa nu så långt du bara kan. Och så, nej. Gick det inte. Men nästa gång. Och nästa gång. Och nästa gång. Jag tänker lite på det här. Det får jag också en del frågor om. Hjälper inte andevärlden till? Jo. De hjälper alltid till. De är alltid där. Jag vet att jag har pratat om Ambres historia om den här mannen som kom över på andra sidan efter ett långt och besvärligt liv. Och så går han där med sin skyddsängel och går igenom hela sitt liv. Och vart efter de går så går de på en sandstrand. Och när han tittar bakåt så ser han att det är ju fyra fötter som går där. Och de ser också, jag tror jag berättar den här lite fel, men i alla fall de här fotspåren ska representera livet. Att ängeln gick med honom hela tiden. Men så kommer de då till en situation när han säger så här. Då tittar han så här, ja men titta här. Här är en period i mitt liv där jag hade det som allra svårast. Och här är bara ett par fotspår. Du lämnade mig. Nej, säger ängeln. Det var då jag bar dig. Så det var ängelns fotspår. Jag tycker den är, jag kan inte berätta den själv. Jag är så dålig på att berätta, men det är så, ja just det. Då får man fundera lite. Men sen är det också så här att andevärlden kan inte ingripa med vad som helst. De kan inte göra en massa hokus pokus för oss. Ibland tycker jag nog att andra som jobbar som medium lovar lite för mycket. Det blir lite knasigt, enligt mig. För om andevärlden ska komma och ingripa mot vår fria vilja, mot vår absolut högsta bästa läroläxa, då är det ju diktatur. Eller hur? Det är ju inte riktigt. För det vill vi inte ha, diktatoriska änglar och guider. Men det här glömmer man ju bort. Därför att en hjälp är ju inte att ta någon i hampan och tvinga en till någonting. Utan vi måste välja själva. Det är det som är livet. Vi har vårt eget val. Och är det nu så att vi har ett val att inte ha kontakt med till exempel en mamma, då måste mamman acceptera det. Hon har valt det. Sen kan det vara påtvingat, men hon har fortfarande ett val att gå därifrån. Hon måste bara komma på det själv. Sen när, om vi nu säger, den här personen vaknar i sin situation Och så här, men gud, det här går ju inte. Var ska jag vända mig? Mamma är bäst, va? Då gäller det att stå där med öppna armar och inte döma. Det är lite historien om förlorade sonen. Eller hur? Den finns ju där. Nu ska inte jag bli religiös. Men det är en historia som alla känner till. Det är samma princip. Jag vet ju... Jag har ju själv personer som... Ja, hör och häpna. Har uttryckligen sagt att de inte vill ha min kontakt. Uttryckligen. Och det här får mig att bara så här... Okej. Jag tycker det är asjobbigt. För vi har ju gått igenom så mycket. Vi har mycket som påminner om varann. Vi ska inte prata om musik. Varje gång jag spelar, ja, det är ganska mycket musik. Så blir jag påmind av en vän. Han måste ju göra likadant. Tror jag i alla fall. Eller så undviker han musik helt och hållet. För det är ju en manlig vän jag har haft. Vi funkar så himla bra. Och det kan vara så att vi har gjort vårt. Att vi har kommit fram till det här att... Jag vill inte säga att vi är tvillingsjälar, men det är samma fenomen. Men det behöver inte vara det. Men någonting är det. Någonting säger mig att han har valt ett annat typ av liv. Där jag inte ska vara med. För han behöver ju då uppleva någonting utan mig där. Han vet att jag ser rakt igenom. För jag ser rakt igenom honom. Han och min humor är ju inte som någon annan. Är den inte. Så fort han och jag var tillsammans så hände alltid en massa tokigheter. Och alltså bokstavligt talat, vi har skrattat så vi har kissat på oss. Det har vi. Jag trodde väl aldrig att det skulle gå så här. Jag trodde att han alltid skulle ha funnits i mitt liv. Men han har tagit avstånd och då... Jag kan inte göra så mycket. Jag har gjort allt för att få kontakt med honom. Allt. Nej, jag har en sak kvar. Det är att knacka på dörren. Den har jag inte gjort än. Men det är lite svårt härifrån. Det är det. Så det kan ju vara en läxa för mig. Jag kanske skulle ha gjort det. Knacka på och bara säga så här, fan håller du på med? Kanske. Men jag tror inte att han skulle öppna. Jag tror inte det. Men i alla fall. Jag har tjatat om det där. Jag ska inte ta det någon mer. Men det är ju det här att det är tufft. När man sitter där och tittar på. Det är jättetufft. Jag kan säga att samma person som jag pratar om. Var ju tillsammans med en. Ja. Det var väl ingen bra person. Det var inte det. Och jag såg ju det här. Alla kom ju till mig och frågade sig, vad i helskott har hänt med honom? Ja, inte vet jag. Det är hans val. Prata med honom. I don't know. Så att det var inte bara jag som såg det här. Det var andra också. Men det är ju så. Man måste ju låta dem få gå igenom det där. Men efter det så var det konstigt. Efter det var det... Ungefär som att lägga inte i för fan. Och det har jag inte gjort efter det. Men likväl så är det som det. Och saknar personen, jag är nog så in i helvete. Och det är klart att då funderar jag ju på, är det mitt ego som ställer till det? Är det det högsta bästa att vi ska vara ifrån varandra? Det kan vara själva orsaken och händelsen. Ja, den kan jag se. Men jag tror också att han inte ser det. Han ser inte det här, vad det handlar om. Han kan inte stå upp för sig själv. Att liksom, jag har en bästa väninna. En vän. Han ska jag ha i mitt liv. Eller så är han bara skiträdd för vad jag ska se. Men det är ju så, bara för att jag ser betyder inte att jag talar om. För många tror att hon är ett medium, hon ser allting, hon berättar allting. Nej, gud nej, det gör jag inte. Men jag kan ju berätta någonting tufft och jobbigt för någon av kärlek. Men det fattar inte folk. Ofta. Så jag har blivit mer och mer tyst. Säger inte så mycket. Men det roliga är ju att det är många som vet att jag vet. Och då håller de sig undan av det. Men jag har ödmjukheten och förstår att vi går igenom livet så som det är för var och varje person. Sen kan jag ju sitta där och säga, men gud, varför gör han eller hon så? Varför gör de inte så där? Men jag ingriper aldrig längre förrän de ber om det. Jag förstår inte de här som går fram till folk och berättar rakt ut. Jag fattar inte det längre. Jag gjorde lite så förut. Men det kan vara för att jag ville hävda mig. Det kan det absolut vara. Men nej, gud, nej, det har jag lärt mig att det är en big no-no. Absolut. Men om vi nu säger så här att du sitter där och har asjobbig situation med någon relation. Oavsett med vem. Och den inte vill ha din kontakt. Det är bara att bita det sura äpplet och acceptera. Det är någonting i er konstellation som inte är kompatibelt. Och jag tänker ju då särskilt på när man går isär som par. Jag är ju också delad på många sätt. Alltså, jag har ju haft andra. Men vi har skilt som vänner, för jag vill ha det så. För jag känner så här, det här är personer som jag har delat mitt liv med. Varför ska jag kasta bort det med att bli sur? Det finns ingen anledning. Att vi går isär har ju varit av en anledning. Ja, det kan jag vara sur på. Anledningen. Men jag vill fortfarande ha personerna i mitt liv. De har ju betytt massor för mig. Så varför ska jag kasta bort det? Inte jag i alla fall. Men jag kanske tänker annorlunda än alla andra. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Så jag brukar tänka så här att när det blir med parrelation, när det blir sån stor krock, då är man ju definitivt inte färdig med varken relationen, händelsen. Man blandar ihop en enda gegga och anklagar varandra istället för att ja, det här gjorde jag fel, jag vet att jag gjorde fel i det här. Det skulle jag kunna säga är gudomligt. Gud, nu är det som att jag höjer mig själv här. Nej, gudomligt skulle jag vilja säga att man... Jag vet inte. Det här är så svårt att uttrycka när svenska språket är så ordfattigt. Och jag äger inte tjusiga ord som alla andra har. Men det är ju därför jag gör den här podden, för att jag pratar på vanligt vis. Jag kan ibland rynka lite på pannan när en del uttrycker sig med så svåra komplicerade ord. Så jag blir så här, fattar andra det här? Jag vet inte. Sen handlar det väl om att man ska prata rätt då kanske. Då kommer man väl in i faktaspråket då. Ja, herre min skapare. Det här med hjälp från andevärlden. Vi har alltid hjälp av andevärlden. Alltid. Men vi upplever det inte. Särskilt då när man mår dåligt, då har man en låg frekvens. Och andevärlden ligger ju på en jäkla hög nivå. Då är det svårt att höra. Det är precis som att de sitter i ett helt annat höghusbyggnad långt. Högt upp på terrassen. Och vi sitter nere i källaren på kvarteret längre bort. Det är svårt då. Men jag skulle vilja hinta om att andevärlden är intelligent. De använder andra medel. Du har säkert hört talas om andra som har berättat konstiga möten. De är så här, vad är det här för någonting? Varför har jag mött den där människan? Bara en gång. Och den sa så kloka saker. Ja, det kan vara meddelande från andevärlden. För att vi ska förstå, för att vi ska få till oss bra vägledning, tips, budskap, whatever. Men vi ser en människa, en okänd människa vi aldrig har träffat, som säger saker som bara, var kom det här ifrån? Strunta i då vem det är, varför den är där. Har ingenting med att det ska bli en ny partner till dig. Utan den kommer med ett budskap från andevärlden. I grund och botten skulle jag vilja påstå att vi alla, oavsett köttkostym, andar, Kasper med lakan, spelar ingen roll. Är vi alla budbärare av något slag. På ett eller annat sätt. Det är vad jag skulle vilja säga. Så ja, det är intressant. Okej, jag tror att jag avslutar den här gången. Jag blir lite uttömd när jag pratar om det här, känner jag. Jag går ju in i känsla. För det är jobbigt att prata för mig också om såna här saker. Det är inte super självklart. Men jag börjar... Jag kanske har en annan syn på det. Sen har jag känslor också som jag måste bearbeta i det här. Jag tar ju åt mig som människa. Herregud, ingen vill umgås med mig. Herregud, vad är det för fel på mig? Nej, det är inte fel på mig. Och det är inte fel på den andra heller. Vi bara inte är i samma pussellåda längre. Och då kan jag hör ofta de här orden så, ja men borde det inte vara så? Varför måste det vara? Vi har ju traditioner och seder som vi nog måste börja rucka på. Jag tror det. Ja. Okej, kära lyssnare. Vill man komma i kontakt med mig så finns ju jag då självklart på katarinamedium.se, min hemsida. Vill man mejla till mig så är det info@katarinamedium.se. Det är välkommet. Absolut. Jag svarar. Då så, ha det så gott där ute och gör det bästa och ha alltid tanken... Det låter också religiöst. Det låter bättre på spanska. Vaya con Dios. Gå med gudarna. Säger jag. Mm. Då så. Ha det så gott där ute. Tjing tjing.